Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig, Henrik Thorsson, och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Välkommen till Supertisdagen. Det här är podcasten om valet 24, om presidentvalet i USA med Klaus Stolpe. Välkommen med.
Ja, tack.
Och vi ska prata lite grann om det här med primärval och kanske om den här supertisdagen som när vi gör det här alltså inte riktigt har inträffat i USA. Men först ska vi också nämna för dig som lyssnar nu att du kan höra våra tidigare avsnitt. Det här är faktiskt 18:e avsnittet där vi har följt Biden och Trump och andra i denna kamp om presidentposten i november. Och senaste avsnitt har vi ju gått igenom de här åtalen mot Donald Trump lite mer på djupet, och det kommer ju och har kommit lite besked om detta vad det gäller tidpunkter och så när de ska ta upp de här rättegångarna, men allt är ganska om vartannat och oklart, så vi kommer återkomma till det också. Men du som vill få en lite djupare bild av det kan alltså lyssna på våra avsnitt från de här senaste gångerna, eller hur Klaus, ungefär så?
Ja, precis, och där kan man ju då precisera i och för sig en sån här i det här sammanhanget ganska viktig grej, om vi har nämnt något datum kring det där med åtalen kring Trumps eventuella ansvar kring den här stormningen av Kapitolium då på 13-dagen, så det skulle ju då ha inletts liksom nu. Men att nu har ju då högsta domstolen så kommer att ta upp huruvida Trump då ska vara immun mot åtal rörande sånt som han gjorde medan han var president. Så de ska med start 22 april gå igenom och huruvida man alls kan starta ett sådant åtal. Och det där bestäms ju inte på en dag, utan det där kommer ju att gå fram till början av sommaren eller något sånt innan högsta domstolen kommer med ett utslag, kan man väl anta. Men att eftersom vi vet allting så kan vi ju då komma med ett stalltips då att det är ju 9 personer som sitter i högsta domstolen. 3 av dem är sådana som Trump själv har utsett. De kommer väl att rösta till hans fördel. Och sedan så kommer även 2 eller 3 andra att göra det också. Så jag skulle ju gissa att det blir 5-4 eller 6-3. I den där omröstningen i Trumps favör helt enkelt. Men det där får vi återkomma till. Men att den rättegång som nu då skulle ha startat 4 mars så blir ju skjuten på framtiden helt enkelt.
Men det här med supertisdag, det är 5 mars. Det är en sån här speciell grej, det här med supertisdag i USA primärval. Berätta lite om det. Vad är det vi behöver veta inför detta nu som kommer i natten?
Ja, alltså då vi börjar med den här podden då det blir ju då rimligtvis 18 veckor sen, men då satte ju ner och vissa sådana nyckeldatum. Supertisdagen 53 var ju ett av den, för att då är det ungefär en tredjedel av delstaterna som håller de här nomineringsvalen, primärvalen, caucus och vad vi nu vill kalla det. Men att då tänkte man att det kanske kan finnas någon lite spänning där, men att nu är det ju så att Trump sopar rent bland republikanerna och Biden sopar rent bland demokraterna, så att själva valet som sådant är ju inte här en spännande annat än att det är ju som understryker hur pass överlägsna de här båda är i sina respektive partier. Så att därför så fick vi en liten plan B här och kanske berätta lite mer allmänt om primärval, varför de finns och så vidare.
Det är ju lite show över det här med USAs val och presidentvalet i allmänhet i USA. Så är det här med supertisdagen någon liksom beräkning att nu ska man få det här händelsen som är liksom extra då det är massa val samtidigt, eller är det en slump, eller varför finns det?
Nej, det är inte slump, för att de här delstaterna har ju någon mån egen möjlighet att styra det här när de ordnar val då i sin egen delstat. Och det där har packat på så att det är fler och fler som har försökt att som spränga in sina egna primärval just på den där supertisdagen för att få då kanske lite större uppmärksamhet. Å andra sidan, när man är en delstat av 15 så kanske det är inte så mycket. Men för det är ju klart att om man har de där sina primärval då där på slutet, alltså någon gång i slutet av april eller någonting sånt, så det är ju nästan alltid avgjort, så att de sista primärvalen brukar ju bara passera med en gäspning helt enkelt, men att man får ju mer, man har ju en möjlighet att få mer människor engagerade om man har det tidigt, och i normala fall, eftersom det nu ändå brukar vara mer spännande än vad nu är fallet, så den här supertisdagen brukar vara någonting ganska häftigt helt enkelt.
Ja, men okej, så det är lite sista chansen att försöka få hinna med så att folk blir motiverade och komma rösta lite så. Det pressar man in det då, att det blir lite i skuggan av det här då, man kommer senare kanske, man kan säga då, med sitt val.
Ja,
eller?
Ja.
Men, och det är väl motiverande för valdeltagandet om det är flera val på många håll, för då blir det så mycket i media, och än att det blir liksom mycket i media i New Hampshire och kanske där i början, och sen då är det inte så mycket, och så plötsligt är det ett val i min stat och det märks knappt, det blir ju, man missar det nästan. Men det här, ingen kan ju missa supertisdagen nästan, så att
nej, men att just som sagt i år så är det ju ganska sådär småtråkigt, eller vad man vill kalla det, så att men att
men det här med Haley och Trump, innan vi går in på primärval allmänt, så vad är det för mening för Haley efter den här tisdagen? Och jag menar, hon kommer antagligen vinna så mycket, så är det så att hennes saga är all efter det här, skulle du tro?
Ja, no, det är den ju i praktiken redan, att jag, det här är orsaken att hon hålls kvar, så är väl att, jag menar, hon är ju inte dum, så att hon kan ju inte tro att hon ska vinna den där nomineringen om Trump är med, men att enda jag kan förstå är att hon hålls där för att liksom sen, om det skulle gå så att Trump på något vis tvingas bort, så kan hon påstå att ja, men jag är ju den enda som har visat något intresse här, att det är ju mig ni ska nominera istället.
Ja, okej, ja, men precis. Jo, för i det här fallet har vi ju sagt flera gånger, så blir det ju en slags reservlista faktiskt, och blir intressant. Ja. Och vi vet ju inte om den blir intressant, men det är ju större sannolikhet att den blir intressant i år än andra gånger, bland annat som vi har sagt, på grund av åldern på kandidaterna och förstås åtalen och vad kan hända med dem. Men att den sista tiden har det ju varit, kanske Trump har framstått som väldigt vital, trots åtalen bara växer hans stöd ungefär, och medan Biden senast häromdagen var det ju att han blandade ihop Ukraina och Palestina i tal på två ställen, ja, i samma tal och sånt här, att han framstår ju som det är problematiskt med honom alltså, men det får vi återkomma till. Men
Ja, vi ska gå igenom Bidens utmaningar. Det räcker till ganska många avsnitt, kan jag ju förvarna om.
Ja.
Men det är ju ändå intressant det här med att jag tror ju inte att, om vi säger att det blir då Trump mot Biden, så jag tror väl inte att det är så många som byter från Trump till Biden eller vice versa, men att det kan ju vara ganska många som stannar hemma, liksom att man antingen stör sig på Trumps åtal eller Bidens gaggighet eller både och förra gången så var det ju två väljare av tre som gick och rösta, vilket ju är jättemycket i ett amerikanskt presidentval, men något sånt valdeltagande så här svårt att tro att man får den här gången, för att det är så många som inte vill ha någon deras, så att man bara liksom blundar och hoppas att allt ska gå över helt enkelt.
Ja, det är ju också ett konstigt beteende på ett vis, men då är man mer intresserad av att inte ha Biden än att inte ha Trump till exempel, att man
så var det väl i och för sig förra gången också, okay, att man hade så pass starka aversioner mot någon dera kandidaten, men att nu är då bägge är 4 år äldre, det syns i all synnerhet på Biden, men nu syns det ju på Trump också, men han har då en himla massa åtal mot sig som vi har ju då som sagt gått igenom, och men att det här är ju liksom rätt häftigt det som pågår, det är liksom konstigt från början till slut.
Tillbaka till primärval och hela den biten, vad vi kan säga om bakgrunden till dem och varför de är som de är och lite sådana här saker. Vad tänker du om det?
Ja, ganska mycket egentligen. Vi snackar ju en hel del om det i januari och februari kring, trots att det nu känns ändå mer ointressant eller mer odramatiska än vanligt.
Mm.
Men bland annat, alltså, till att börja med, om en sittande president ställer upp för omval, så är hans nominering ganska ohotad, typ. Mm. Inom det egna partiet, ska jag väl säga. Bush den yngre 2004, Obama 2012, Trump 2020. Men det brukar åtminstone vara spännande i motståndarpartiet. Mm. Men alltså, det är ju inte den här gången. Det har alltså aldrig varit på det här viset att bägge partierna haft en så här klar förhandsfavorit redan nomineringsprocessen har inletts.
Mm.
Och åtminstone inte så länge man har hållit på med primärval, och det är ju inte under hela USAs existens som det har varit på det viset. Och som med allt annat, så att det är ju delstaterna, ju alla har ju inte börjat samtidigt med det, att de där första delstaterna hade primärval liksom redan för lite mer än 100 år sedan, men det är egentligen först på 70-talet som det slog igenom på allvar. För att förr så var det ju egentligen den här partieliten på delstatsnivå som då bestämde vem man skulle ge sitt stöd åt. Och då, om det var tajt då sen, så vid det här partikonventet, så kunde de här mer inflytelserika herrarna sätta sig ner, och så kunde det dyka upp någon svart häst som man slängde in som kompromisskandidat. Man kunde ju hamna och rösta hur många gånger som helst där på de här partidagarna eller partikonventerna. Mm. Jag kan ju säga som kuriositet att det här, som jag nu vill minnas att var rekordet, så var då demokraterna hade partikonvent för, ja, nu är det ju faktiskt prick 100 år sedan, 1924, så fick de rösta 103 gånger innan man vaskade fram med kompromisskandidat. Som sen alltså var totalt chanslös, därför att republikanerna var ganska dominerande då, helt enkelt.
Mm, just
det. Ett sån här begrepp som folk som lyssnar kanske kan ha hört i något sammanhang, the smoke-filled room. Alltså man syftar på ett rum som är tjockt av cigarrök, och det syftar ju då på att inflytelserika gubbar sitter och grymtar, och innan de sen till sist kommer fram till vem det är som egentligen ska lotsas fram den här gången och så.
Mm, just det.
Så att sådant.
Men rekryteringen då, liksom, att det ska vara ett val till rekryteringen för den som ska kunna väljas. Ska man se det då som någon slags demokratisk grej, det här? Man är stolt över det här, att det väljs av folket, så att säga. Även...
Jo då, för att efterhand så börjar folk efterlysa att sådana mer upp och demokratiskt tillvägagångssätt. Och som jag redan sa, så det var ju ingalunda så att man 1-3 bestämde sig för att nu ska vi ha primärval i alla delstater, utan då fick man ju bestämma själva. Och så vitt jag vet så var 1912 som de första primärvalen ordnades. Och tanken var ju förstås att den som vinner ett sånt val så kan ju påvisa en folklighet som kan vara ganska svår att argumentera emot. Och det där var ett väldigt klassiskt val, eller ett riktigt, riktigt speciellt val 1912, för att det var då en kille som hette William Howard Taft, för övrigt den fetaste presidenten USA haft. Så, och det har väl inte något med saken att göra i och för sig, men han utmanades då inom sitt eget parti av sin egen företrädare, Theodore Roosevelt, som ju är långt, långt mer känd. Och den här Theodore Roosevelt, som var ju en första klassens PR-man, och han visste att partieliten föredrog den här Taft. Men att TR, som han kallade, så visste ju också att han var mer populär bland vanligt folk, så han började då lobba för ett nytt system, helt enkelt. Mm. Och i de där delstaterna där det ordnades primärval, så då var Theodore Roosevelt den mer populära, men det räckte ju inte i alla fall, så att den här Taft blev nominerad, men PR grundade ett eget parti och ställde upp i alla fall, vilket ju gjorde då att Woodrow Wilson från Demokraterna kunde vinna, därför att Republikanerna splittrade rösterna sinsemellan. Mm. Så att skulle man inom Republikanerna kunna enats som ett namn, så skulle vi aldrig ha hört talas om Woodrow Wilson, för han skulle inte haft en chans rimligtvis.
Nej, intressant.
Men det där gick ju liksom inte spikrakt eller på nolltid, utan det var en sån där gradvis utveckling. att en annan, om vi går hoppar framåt i tiden, så då Eisenhower blev vald, så då var det hans motståndare Adlai Stevenson som kom fram via de här primärvalen, och folk insåg att ja, men det är ju den här som har stöd bland fotfolket, men i själva verket så vägde han ju lätt mot Eisenhower, för att det var den här liksom mest kända amerikanen i princip på den tiden, liksom hjälte från andra världskriget och så vidare. Men att ett ännu bättre exempel, så var då Kennedy vann 1960, och då var det ju så att den här inte helt okända Lyndon B. Johnson ska ha varit förhandsfavorit också bland partieliten, men Kennedy liksom vann på de där ställena där vanligt folk fick komma till tals, och då blev han nominerad. Och det här, för att inte splittra partiet, så gjorde han ett sådana ganska smart drag och tog Johnson som sin kandidat till vicepresidentposten. Mm. Och det som gör det där extra speciellt är att de där så tyckte ju inte om varandra på ett personligt plan, helt enkelt. Men att det gick som det gick, det enda målet helga medlen. Och Johnson kunde, som var från Texas, så kunde säkert ställa en del röster nere i södern och sånt. Så att Kennedy och Johnson vann, och sen så blev ju Johnson själv president. Då Kennedy blev skjuten, men det är ju då en helt annan historia. Men att det finns som sagt några intressanta exempel redan från den här tiden innan de slog igenom på bred front. Med de här primärvalen, men som jag sa, så från 70-talet och framåt så har det ju varit liksom regel att alla delstater ordnade på det här viset. Men med ett sådant här riktigt, riktigt intressant fall har vi också, som jag tror att nu även sådana som är intresserade av sånt här kanske inte känner till, men att då det var val 1976, så då hade ju Gerald Ford varit president en kort tid, eftersom han tog över efter Nixon mitt i mandatperioden. Men då var det ju så att Ford utmanades av självaste Ronald Reagan, och det var alltså oerhört jämnt mellan de där båda, och så att det var så jämnt så att det var inte klart ens från de där via resultaten från primärvalet, för att det var vissa som ändå hade liksom inte, jag vet inte om det var något partiledningen kunde utse och vissa delegater dit, och de hade liksom inte bundit upp sig till någon, så att det var väldigt, väldigt jämnt, så att Ford var ju nära att åka dit, helt enkelt. Han vann nomineringen, men sen förlorade han själva valet mot Jimmy Carter.
Just det.
Och sedan så blev Carter 4 år senare utmanad av Ted Kennedy. Det finns ju många Kennedys i amerikansk, alltså JFKs lillebror.
Ja, just
och det där är så här långt det senaste tillfället då det helt enkelt har varit något snack om saken. Då ett parti har kommit så långt som till själva partikonventet. Men att då var det ännu lite öppet.
Med sittande president alltså.
Ja, eller överhuvudtaget, för att man har som vetat via de här primärvalen vem som kommer att bli, bli nominerad från respektive parti, så det gäller inte bara sittande president utan även i övrigt. För att, så att de där partikonventerna brukar ju då egentligen vara ett sån här väl arrangerat evenemang som bara visar hur eniga man är och så vidare, vare sig partiet är enigt eller inte. Och det är ju då alltså över 40 år sedan. Och då vet vi ju inte hur det går i år. I nuläge så är det liksom att både Trump och Biden blir klara på supertisdagen. Men sedan så finns det ju då andra saker, åtal, gaggighet och så vidare, som kan göra att någon liksom försvinner ett ut tre. För att det har nog alltid varit liksom spännande i minst ett av partierna, för att de enda undantagen har egentligen varit då det har varit en sittande president som ska fortsätta. Men att då har det alltid varit spännande i det andra partiet.
Men det här med att det är då stor valrörelse, media och så vidare redan på det här urvalsstadiet, det är intressant tycker jag, för på något vis, så i alla fall i år, så börjar ju valrörelsen då redan i det. Alltså man har ju hela tiden i bakhuvudet, är det Biden eller är det Trump i november? För, och det är liksom det är redan igång, och en sån process påverkar ju själva presidentvalskampanjen, vad som händer under primärvalskampanjen. Men det kanske är mer så i år just därför. Men jag menar, alla kandidater får ändå ganska stor synlighet. Så kan man säga att det är viktigt för själva presidentvalskampanjen vad som händer i primärvalskampanjen, i media och allt sånt här?
Jo, för att det ger ju en massa synlighet. Och även om det har varit konkurrens inom ett parti, så då har man ju liksom sett dem debattera mot varann och folk fått bilda sig en uppfattning om vem är nu egentligen vettigast av de här. Och kanske det blir så att den och den blir vicepresidentkandidat ifall han och han vinner. Att nu håller de på att puckla på varann, men att sen så ska man börja blåsa i samma glöd och så vidare och så vidare. Ett bra exempel på det är ju då Reagan då, när han förlorade som sagt nomineringen 76, men sen så vann han 1980, och då var det ju hans värsta motståndare, eller hans huvudmotståndare George Bush, alltså pappa George Bush, som han då utsåg till vicepresident. Och då hade ju liksom Bush förklarat att kalla Reagans ekonomi för voodoo-ekonomi och så vidare, och tyckte att det var som helt dumt. Och sen så var det inte så dåligt då i alla fall, då han plötsligt var vicepresidentkandidat.
Nej, men det är ju den andra delen av det här, att det tycks ju som primärvalen är väldigt viktiga för kommande presidentval. Nämligen, vi ser ju då Lyndon B. Johnson kommer sen, och du nämnde ju Reagan redan, att han var ju med i primärval då tidigare och så vidare och så vidare. Så att primärvalet som avstamp för presidentval verkar vara väldigt betydelsefullt.
Ja, det kan vara det, men det brukar överdrivas det där, och liksom folk har väldigt låg tröskel till att säga att ja, att om 4 år så blir det den och den. Men jag menar, det hinner hända så mycket
på
4 år. Att om vi tänker nu, Jimmy Carter blir vald 76, ingen visste ju vem han var ett år före valet. Likadant med Bill Clinton 92, inte hade ju han liksom varit med i något sådana sammanhang innan. Så att det där så varierar nog, i och med att det kan hända så himla mycket helt enkelt.
Men det är klart att det är en fördel för den som har siktet inställt. Vi vet ju inte med Haley, men för henne, om det nu är så att det kan vara sikte på nästa omgång om 4 år eller inte, men som sagt, mycket kan hända och man kan få bättre jobb och allt möjligt.
men att just med Haley så Det som gör det svårare för mig att greppa är att hon är så känd från förr.
Jo.
Så att jag tycker att hon har som inget behov av att vara där och förlora stort med tanke på om 4 år. För att jag tycker det skulle ligga henne i fatet. Så att det är bara, det här är ju min helt privata spekulation, att hon ändå har sikte inställt på 24. Det vill säga att någonting händer som gör att Trump försvinner. För att jag ser som inte vitsen med att jag tycker att med tanke på 2028 så skulle det ha varit vettigare för henne att göra som DeSantis och helt enkelt hoppa av.
Ja, just det. Ja, för även han kan ju vara intresserad av det han är, som du har berättat tidigare, ung faktiskt och så vidare. Så.
Ja.
Men intressant med primärvalerna. Vi ska avsluta det här avsnittet, och redan nästa vecka hoppas vi ju, eller kan vi säkerligen summera supertisdagen, eller hur? Och prata om resultaterna förstås.
Jo då. Men jag kan ju säga dem redan nu att Biden och Trump vinner överlägset överallt.
Nej, det är väl precis. Det är inga överraskningar antagligen. Men vi ska avsluta och nämna vår andra serie. Vi har redan här idag pratat om diverse presidenter från förr som också förekommer i vår serie Mr. President, som du kan lyssna på. Du hittar den på Spotify eller på Apple Podcast. Och den president vi skulle nämna idag som finns med i vår serie egentligen speciellt, det är den 10:e presidenten faktiskt, Tyler. Han kom in ganska snabbt i den föregående presidentens period på grund av förkylningen som vi berättade om förra veckan.
Ja, det kan man lugnt säga, för att William Henry Harrison så dog ju redan efter en månad, och John Tyler tar över helt enkelt. Så att han är ju president under praktiken hela Harrisons ämbetsperiod, och det där var ju intressant på många sätt, för John Tyler var ju bara en, alltså en ren kompromiss helt enkelt för att inte splittra det här Whigs-partiet som de kallades.
Mm.
Så att han hade ju liksom helt andra åsikter om saker och ting om vad Harrison hade. Så att han gjorde sig omöjlig i sitt eget parti till och med. Och, och sen så det här han... Då inbördeskriget bryter ut långt senare, eller 20 år senare ungefär, så då tar ju John Tyler parti för sydstaterna, och så att han dör ju då alldeles i början av inbördeskriget. Han är ju väldigt gammal i det skedet, och så att då han ligger på liksom lite parad, så eller i samband med begravningen, så är ju kistan insvept i sydstatsflaggan, alltså det vill säga fiendens flagga. Så att det gör ju honom unik i amerikansk presidenthistoria.
Mm.
Förstås att han blir att det är som fienden då, han är en landsförrädare, som fienden det här han för till den sista vilan. Men en sån här riktigt sjuk grej, så är ju att han var fruktsam högt upp i åren och liksom skaffa barn väldigt sent med flera olika fruar. Och det där gick i arv. Så att faktum är, och nu kommer ingen att tro på vad jag säger, men att han har ett barnbarn som lever än idag.
Mm.
För att, men barnbarn, så att det finns en person, Harrison Ruffin Tyler, som är född alltså i slutet av 1928.
Mm.
Han är ju då alltså 95 år. Han är totalt gaggig och så vidare, så han ger inga intervjuer längre, men att han har då mer än en gång under sitt liv gett intervjuer där han förklarat, jo alltså min farfar, så vare sig ni tror det eller inte, så han var president 20 år före Lincoln.
Ja. Och men det är liksom, ja precis, så att president John Tyler som vi pratade om är ju alltså född 1800, eller i blir president 1800 41 alltså.
Ja, precis. Då och det är ett tag sedan.
Ja. Och är född 1790. Så din farfar är född 1790. Det är liksom
ja, precis.
Märkvärdigt. Men den...
Jo, det är ju helt makabert. Men jag menar, det går ju ihop rent matematiskt. Om han var 65 då han fick sista ungen, och sen följande generationer är lika gammal. Så då, men i alla fall, alltså det är ju väldigt exceptionellt överhuvudtaget. Och det gäller ett sånt här sammanhang att det som finns en liksom nu levande person vars det här han farfar var president långt före Lincoln.
Ja visst, men han har ju förstås, det gick ju alltså 60 år mellan farfar dog och hans son föddes, så kan vi säga, nämna också. Så att det var, han träffar ju inte sin farfar, det måste vi också påminna.
det kan man lugnt säga.
Ja.
Nej, för att den här mellangenerationen då, så Lion Gardner Tyler, som jag nu inte vet något mycket annat om än att jag kollade av nyfiken, han var född 1853, så han var ju väldigt liten då John Tyler dog.
Mm.
Och sen så då var han ju alltså en bra bit över 60 då den här Harrison Ruffin Tyler föddes, och så vidare, så att det är liksom. Men att den där matematiska övningen blir ju ganska makaber. Ja, vi vet ju inte heller, det kan ju hända att barnen var väldigt lika postiljonen eller någonting. Jag vet ju inte om de har kollat upp något DNA. Men
nej, det vet vi inte.
Ja, det var en elak spekulation.
Ja, vi vet, det kanske de har. Men i alla fall, den serien kan du lyssna på som sagt på totalmedia.com, total med TH. Och... då ska vi avrunda, och vi ser fram emot nästa vecka när vi ska summera Supertisdagen. Även om det inte är så spännande, så blir det intressant i alla fall. Tack så mycket, Klaus Stolpe.
Ja, tack själv.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA. En podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.